En podcast från Aftonbladet.
Då säger jag välkommen Erik Niva till Monterrey.
Ja, jag tackar. Även om det känns fel att jag ska bli välkomnad till något. Jag har snart varit på VM-mark i en vecka och du har alldeles nyss kommit hit. Men ja, jag skådar inte den skänkta hästen i munnen oavsett om det är en berättigad. Ett berättigat ordstäv att använda eller inte.
Nej, men nu är det så att jag var först på hotellet. Jag var först i hotellbaren i Monterrey i skuggan av bergen här. Så då får du faktiskt tugga i det att det är jag som välkomnar dig.
Vet du vad jag undrar?
Säg.
Den här ölen vi just öppnade. Tror du att den här indianen som buteljen är döpt efter, är det Cuauhtémoc?
Det kan nog vara Cuauhtémoc som står alltså staty. Mindre än ett stenkast, en halvvolley härifrån, ut på gatan.
Känns Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc.
Ja, vi höjer våra buteljer.
Salute.
Skålar i tysthet. Och sen så tar vi vid. Och ja, positionen är väl ganska förankrad då. Men du har varit här ett dygn och haft saker för dig. Vad har du sysslat med?
Jag har väl ryggat det svenska landslaget. Vi är ju här mångt och mycket för att det är dags för svensk VM-premiär. Eller enbart därför. Så det är de jag har ryggat idag. Jag har varit på matcharenan, Monterreys arena. Otroligt vacker uppenbarelse.
Såg man bergen på det sätt som vissa bilder som blivit virala gör gällande. Men när det finns de som kommer med kontrauppgifter och hävdar att det där måste vara manipulerat på något sätt. För så ser det inte ut.
Vi var inte inne, alltså vi var inne i arenan men inte uppe på läktarna. Träningen sköts någon annanstans. Men ståendes utanför ska man absolut blicka upp mot de vackra sadelbergen och ta in det imposanta landskapet. Väldigt, väldigt vackert. Det är en väldigt vacker stadion. Påminner mig lite om alltså ett Sao Paulo, lite smutsigare, skitigare Sao Paulo.
Lite mindre.
Lite mindre minst. Också.
Ska väl vara någon form av korsning mellan Texas och det andra Mexiko, om man ska tro folk som vet sånt. Men du har sen klafsat runt i en monsun också.
Absolut, vi började dagen med presskonferens med Graham Potter och Victor Nilsson Lindelöf. Därefter förflyttade vi oss till en träningsanläggning. Goda en timme och 20 minuter i taxibil och hetta. Och när vi väl kom fram så var det möte i monsunen. Det var en fruktansvärt regnskur. Vilket drabbade olika människor på lite olika sätt. Det är datorer och telefoner som väl inte har fått en bra start på VM så mycket kan vi säga. Men jag klarar mig ganska väl.
Det är ju någonting som kommer bli en del av turneringen framöver. Det förvånar mig faktiskt att slumpen hittills har varit på fotbollens sida. Men väderavbrotten lär bli många och lär bli en betydande faktor. För de kommer ju en gång om dygnet egentligen oberoende av var man är tycks det. Kanske inte så mycket i Vancouver, vad vet jag. Man inbillar sig att det inte är lika mycket längre norrut. Men i det här bältet av södra USA och norra Mexiko, där är det ju en tromb eller två per dygn. Och förr eller senare drar de in över fotbollen. Jag skulle tro att det kommer vara rätt många matcher som blir färgade av det där. Men än så länge så har turneringen haft meteorologisk lycka med sig.
Det får man väl säga. Sen så är det finns många dimensioner i det. En som på något sätt ska tas upp, för den kommer säkert bli aktuell redan när Sverige spelar sin premiär. Och det är ju det här med den oerhörda hettan som det är. Det är 32 eller 33 grader. Du vet att de hade någon slags fanzone uppe i Houston nu häromdagen. Det var 22 stycken som fick omhändertas för att de har fått solsting. Och in på arenan här, där då svenskar ska klafsa. Och då visst det kväll och alltihopa. Det kommer andra matcher också. Där FIFA inte då, eller de säljer vatten, man får inte ta med vatten in. Och vattenflaskor säljs då för ungefär 60 kronor styck. Det är som upplagt och uppgjort för att det kommer att bli, det kommer vara folk som faller ifrån helt enkelt.
Jag tror väl att det kommer kontraorder där också. Nu får man väl ta med sig en vattenflaska in, om jag har förstått FIFA rätt. Men jag ska inte svära på detta. Men det förtar ju inte faktum att det är klart att värmen kommer prägla både fotboll och turneringsupplevelse för väldigt många människor. Men vad fan, det var din position. Min position har ändå varit flyttbar under dagen. Och vet du vad jag vill ha sagt om min förflyttning från Los Angeles hit?
Att den har varit sämre än man kunnat tro, antar jag.
Nej, egentligen inte. Jag ska inte gnälla för en gångs skull. Det var en halvtimme försenad,
men
det tuggade jag ju i mig. Tvärtom ska jag lyfta en sak som vi hade kunnat diarieföra under VM-pepp.
Mm.
För på det som var United Airlines kärra idag så var det VM live i ditt entertainment-system mot stolen framför dig. Och det kan jag meddela, det kommer vara väldigt användbart för mig som är i rörelse hela tiden. Så det sitter jag på en höjd av 9800 meter och ser Qatar knoppa in 1-1 mot Schweiz i 94. Och som sagt, det här kommer påverka hela min turnering.
Det låter ju fantastiskt.
Ja, men det var ju kanon. Alltså, jag vet inte fan vad det är för system, men det är inte så att det laggar eller buffrar eller någonting. Kristallklar bild.
Nej, men det är, jag brukar ju säga det där, att problemet med fotbollsmatcher är att man missar en massa fotbollsmatcher.
Ja, ja, verkligen. När man förflyttar
VM
sig mellan dem.
Problemet med VM är att missar en massa VM också.
Inside blågul. Jag, Per Boman, Linn Nordström, Johan Flink och Malin Wahlberg.
Han bara, vad fan håller ni på med, grabbar? Upp och sprutar ner sig själv med champagne.
1-1, noll varningar, 8 byten i varje lag.
Och spelarna, jag frågade några idag, men vad ska de säga? Men alla tyckte att det var en kanonlåt.
Inside Blågult är med dig hela VM i Aftonbladets app och där poddar finns.
Däremot kan jag då berätta för att på presscentret idag så det var inte så att de sände några matcher där överhuvudtaget. Nej. Det får man ta tag i själv.
Ja, det har vi börjat vara ganska vana vid, att bara för att en aktör arrangerar ett fotbollsmästerskap och bjuder in pressen för att rapportera om detta fotbollsmästerskap, så innebär det inte att de visar några fotbollsmatcher där berörd press arbetar. Men ja, jag har redan kommit ganska långt i att fullstreama mig igenom det jag behöver när det inte är United Airlines bild som jag kan vända mig till. Men vet du förresten vem som visade mig United Airlines konceptet? För man behövde ändå begripa lite grann av the entertainment system. Sen behövde du ta det till kanalplats. Jag tror det var 943. De hade en del kanaler.
Du hade så sällskap på planet?
Jag fick sällskap på planet av min man Jonas, formerly of Tabby, men numera från Atlanta. Och han har bott i USA då i nästan 30 år, men är oerhört engagerad i det svenska fotbollslandslaget. Liksom var på båda playoff-matcherna till exempel, har varit på de flesta mästerskap på senare år och liksom ser ju det här med det svenska landslaget som en brygga tillbaka till sin barndom och sitt gamla liv. Nu är han ju dunderamerikan, bryter på amerikanska på nästan som det Dolph Lundgrenskt sätt, men extremt involverad runt det svenska landslaget. Och honom tar jag upp för att han bad mig att göra det, han bad mig att hälsa, och det blir lite självförhärligande, men det må väl vara hänt. Han sa det att Simon Bank och du din jävel, ja, men det är ni två som gör att jag fortfarande pratar svenska, för han har konsumerat oss i så hög utsträckning.
Fanns det norrländsk brytning?
Väldigt lite. Han hade ju för sommarställe i Bollnäs, så det kan du väl inkludera om du vill.
Ja,
men det gjorde mig ändå glad, för det är ju klart att det är skillnad på respons och respons, uppskattning och uppskattning. Att vi på något sätt har hjälpt Jonas von Täby att upprätthålla det svenska språket. Men det är inte ingenting.
Det är absolut inte ingenting. Vi gläds oerhört mycket. Både med Jonas och med oss själva.
Och med tv-skärmen uppe i luften för den delen.
Ja, rimligt. Ja, det där är ju lite utanför linjen, får man säga. En annan sak utanför linjen som är relevant och gällande inför Ecuador, Elfenbenskusten.
Det är det vi tänker på.
Vi ser fram emot. Och det är innanför linjen. Men där kommer ytterligare då rapporter om det som är en stor faktor under den här turneringen, att det här är ju då Elfenbenskustens första mästerskap på 12 år. Första VM på 12
första
år.
Första VM går jag med på.
Och de har då deras officiella supporterförening bullat upp för det här, tagit höjd för det här. Skulle flyga över med 500 man och ta över liksom läktarna och sådär. Men de kom ju inte hit, de fick ge upp det där av samma skäl som många andra. Och jag trycker på det för att de är inte Senegal, de är inte Iran. De är inte Haiti, det vill säga det är inte de hårdaste visumreglerna som gäller för de här nationerna. Men det var för trubbigt, det var för många som inte fick visum till USA. Så de fick ju upp, de kommer inte att färga läktarna på det sättet.
Ja, det är svindeppigt, vi har varit där förr, vi kommer hamna där igen. Sen är ju tanken med just den här podden, som vi ju där till spelar in i bild så att folk, när andan faller på, kan se oss sitta och dricka kvattemocköl i någon oerhört märklig liksom målbursbar på ett hotell i Monterey. Ja, men tanken just idag är ju att vi ska fokusera mer på Sverige än tidigare. Så du får prata om Elfenbens, de ivorianska supportrarna, ja, ja, med någon annan gång. Nu marscherar vi vidare genom vår punkt av vår lista av snabbpunkter som du då har någon form av övergripande ansvar för idag.
Tycker du att du tar det som ska?
Nej, inte riktigt, va? Har vi några fler punkter?
Nej, det är att jag har jobbat så mycket idag. Vi brukar prata om VM-pepp och då har vi redan haft lite VM-pepp.
Ja, alltså tvn på planet.
Den peppade dig.
Den peppade mig absolut. Sen är det klart att det är pepp att komma till Monterey. Och ivorianerna fick inte göra det. Men Jonas von Atlante och Täby var ju inte den enda killen i svensk supportertröja på mitt plan hit. Det var ju många. Och jag har förstått det som att det är drygt 5000 svenskar som ändå har tagit sig till Monterey. Och det är ju ganska exceptionellt ändå, med tanke på vad det krävs för att ta sig hit, framförallt sett till den ekonomiska uppoffringen. Det är inte givet att alla ska lägga hela jävla semesterkassan och för den delen hela vinterns sparkista på att åka hit och se Sverige möta Tunisien. Så en jävla salut till alla dessa som gör den här ansträngningen och som gör den här investeringen i svensk landslagsfotboll.
Vi ska ge det också till Victor Nilsson Lindelöf som sa just de här sakerna på presskonferensen.
Ja, det var så.
Han har varit en bra kapten. Han har blivit en bra kapten, ska jag säga. Han har vuxit i sitt sätt att kommunicera och vara och ta emot frågor och fundera på frågor och sådär. Han sa just, han fick en fråga om de här 4-5 tusen svenskarna som faktiskt kommer hit. Han sa att det där är absolut ingenting som vi tar för givet. Att de investerar tid, som du säger. De investerar pengar, som du säger. För att ta oss hit och stötta dem. Han sa att jag hoppas att vi kan göra dem stolt.
Fundera på om det någonsin tidigare har varit en sån här stor ekonomisk uppoffring som krävs för att följa ett svenskt landslag. Det tror jag ju inte.
Det hade kunnat vara Japan 2002, men det var inte på samma sätt där. Det var inte lika många svenskar där heller.
Och det är ju inte bara en fråga om vad en matchbiljett kostar. Det är inte heller bara en fråga om vad en flygbiljett kostar.
Och en KTM-ok.
Ja, det vet vi inte vad den kostar ännu. Det kan bli en obehaglig överraskning. Sen är det klart att prisnivån är ju en annan här i Monterey än det kommer vara i Dallas till exempel. Men jag tror nog att det är det dyraste. Det här måste vara den dyraste bortamatchen hittills i svensk landslagshistoria. Sen kanske den blir omkörd under de två avslutande gruppspelsmatcherna och förhoppningsvis där bortom. Men hittills så är det väl det, den dyraste svenska landskampen
på herrsidan.
Ja, jag vet inte fan.
Vi har haft ett VM på Nya Zeeland och Australien. Det kan vara tuffare.
Ja, det beror ju på om man räknar, hur man väger. Liksom, hur länge ska man vara här? Då sticker vistelsekostnaderna iväg och så vidare. Det kommer ju aldrig gå att kvantifiera med exakthet. Men klart är att det krävs mycket för att ta sig hit. Det är många som ändå har gjort det. Och det säger ju någonting om ändå styrkan som Sverige har byggt upp som fotbollsnation.
Om vi då riktar in just specifikt eller snävare mot den här matchen och på något sätt tar, vi brukar sätta betyg på vår status. Och om du gör det hårt, just statusen som att följa det svenska landslaget, vad ligger den på just idag?
Alltså, det är två olika betyg som på något sätt ska smälta samman till ett. För ser man till min tilltro till att spelet sitter på det sätt som jag hoppas, då är det väl 2+. Jag är ju långt ifrån övertygad om att vi är där vi borde vara. Sen finns det förklaringar till det. Och det finns ändå gott hopp om att vi kan besegra Tunisien. Men det är ju med en känsla gentemot det rent speltekniska och sportsliga. Sen är det ju på ett sätt som motsvarar det vi har pratat om några gånger in i turneringen. Vad fan, vi står på tröskeln till en VM-premiär med Sverige. Hur ofta gör vi det? Hur ofta kommer vi få göra det? Det är ju en sak som spelare väldigt ofta säger sinsemellan och som en förbundskapten gärna trycker på, att nu får ni tänka på att vara närvarande, att njuta, att verkligen ta in privilegiet det innebär att spela de här matcherna. Jag kan ju tycka att det är precis samma sak för oss, även om vi har en annan typ av prestationskrav på oss. Men just det där att faktiskt försöka stanna upp och ta in, försöka stanna upp och reflektera, försöka piska upp precis den där jävla entusiasmen som jag någonstans tycker vi är skyldiga att bära på. Det här är ju inte ett dygn för problematiserande, eller ett dygn för oro, eller ett dygn för icke-pepp. Det är bara att höja sin kvattemock och säga Sverige spelar VM 5+.
Ja, jag håller ju med, och det är också sådär någonstans att det är väl alla som följer fotboll, det finns något speciellt med fotbolls-VM som gör att det är ett krav man kan ställa på sig, att man känner peppen. Ännu mer så för oss som är svenskar. Alltså, vi har inte lyxen som du kan ha om du är fransos eller engelsman eller till och med nederländare att tycka att vi är inte bra, det här känns inte toppen.
Så jag väljer bort och var entusiastisk för det här VM:et, för det kommer snart ett till, då är vi säkert bättre. Nej, där är vi inte.
Där är vi inte. Alltså, vad är det? Jag tror att det här är min femte VM-premiär då med Sverige. Det är din, vad kan det vara, din tredje någonting? Så många får man inte i livet.
Tredje? Vad fan menar du? 90, 94, 2002, 2006?
Ja, jag menar inte i livet, menar som du är på.
Jaha, på plats, ja. Ja, precis.
Jag kräver närvaro.
Jaha, det är de bolinerna numera. Mm. Ja, nej, som du säger, det händer inte så många gånger. Vi lever inte så mycket längre, så vi får fan passa på där det sker.
Det är rimligt. Om vi tuggar oss vidare, och vi får väl vara transparenta med att vi snackar ju sällan ihop oss särskilt mycket i de här punkterna. Utan det kommer bli krockar. Riskerna är större idag än de har varit någon gång förut, eftersom vi ska snäva in oss mot en speciell match då. Jag pluggar för det här, för att det kan mycket väl vara så att vi har valt en och samma spelare.
Men
du
får börja.
Vilken spelare vill du fokusera på?
Alltså, det hade gått att hålla en lång monolog om betydelsen av att Jesper Karlström gör en match där han faktiskt tolkar sin roll på rätt sätt, på det sätt som krävs. För det är helt avgörande att Jesper Karlström faktiskt är på plats när han behöver vara på plats. Och jag hade kunnat prata om behovet av Victor Lindelöf eller någon svenska anfallsstjärna. Men allt det där vet ju alla redan. Så då blir det lite att man hamnar på motståndarna. Och där finns ju absolut risken att det är ganska självklart att prata om en och samma person. Och den killen är ju lite som Cuauhtémoc var i Mexiko. På så sätt att han faktiskt är döpt efter en mytologisk, historisk nationalhjälte. Och nu för tiden heter väl inte Hannibal Mabry Hannibal Mabry längre. Nu heter väl bara Hannibal. Och det förstärker ju känslan. Vad har du på Hannibal? Och de menar inte fotbollsspelaren utan förlagen.
Elefanter.
Ja, vet du hur många de var?
Ner över Alperna.
Uppe över Alperna.
Ja, upp och ner över Alperna. Hur många elefanterna var?
Ja.
Det kan inte varit så jävla många. Jag tänker på sådana små kopparstick man har sett som var så oerhört fantasiegen när man var liten. 20 elefanter.
Jag har en känsla av att de kan ha varit 37.
Ooh.
Det kan vara fel. Jag tror inte de var 73. Nej. Men jag kan vara lite off. Men
du gick in med sån jävla trygghet i sådär i frågan.
Ja, men jag känner mig lite kartagokaxig, ja, eftersom att vi ju var i Tunisien för bara en månad sedan, var i det som återstår av Kartago. Mm. Och då var det ju sån jävla Hannibal, ja. Pepp gick runt och pratade med min broder Benabassadok från Tunisien om Hannibal och ville ha elefantdetaljer. Han var rätt svag på elefanterna.
En besvikelse.
Ja, nej, men verkligen. Men då kollade jag ju lite på det där och jag fan för mig att han påstås haft 37 elefanter under sig på väg upp för Alperna.
Hur många kom fram?
Ja, men tillräckligt många. Ja. För det här var väl ändå lyckade puniska krig, ja, ja, för Kartago, tror jag. Den torskade väl de efterföljande puniska krigen och därmed blev Kartago, som Cato efterlyst, jämnat med marken och förstört. Men även om min kamrat Benabassadok då inte hade full elefantkoll, som var jävligt noga med att släpa ner oss till det som återstod av Kartago ändå.
Återstod Kartago?
Framförallt resten av hamnen. Jag vet inte ifall du är bekant med antika Kartagos hamnstruktur.
Nej, jag ska inte säga.
Men den var ju jävligt avancerad, såklart. Mm. För det här är ju knappt 2 500 år sedan kanske. Och det finns någon cirkulär formation som fungerade som både skydd och hamn och liksom för den delen anfallsmöjlighet. Och just den där cirkulära strukturen som då är man-made, alltså konstgjord på något i någon mån, den återstår. Så ifall du skickar upp en drönare, då ser du att Kartagos gamla hamn ser på många sätt ut som den gjorde för 2 500 år sedan.
Vad var poängen med det cirkulära?
Hamnskydd. Ja, kanske. Ja.
Elefanter.
Ja, det är alltså så djupt sjönk ju inte ner i Kartago. Men hamnstrukturen återstår. Det finns en jävla massa gamla lämningar och rester från det här fallna imperiet. Och det finns då också en fotbollsmittfältare som ska spela VM. Och vi hoppas ju att det är Quattenbock-öl vi dricker. Och vi roas ju...
Vi behöver inte syna det heller. Det är det ju.
Quattenbock Blanco hette Quattenbock när han hoppade runt i VM för Mexiko. Och det är ju något speciellt att Hannibal heter Hannibal när han ska spela VM för Tunisien. Alltså vi behöver någon som heter Gustav Vasa. Alltså det räcker inte med liksom Gustav Lundgren, utan Gustav Vasa måste någon fucker heta.
En krigarkung.
Ja, man skulle alltid en Engelbrekt. Kan man gå in och bara ingen bara ja, eller
bara Gustav Adolf, någon sån. Adolf är kanske besvärligt.
Ja, det är lite konnotationsknepigt känner jag. Jag tror fan att liksom det jag kräver det att någon, bara artistnamn, Engelbrekt, ett ord på tröjan. Det är inte så många som bara liksom jobbar med ett namn på det sättet. Nej. Men det känns inte som att vi är jättenära. Men det känns som att Tunisien är där. Och jag vet inte, jag tror att du kan säkert mer än vad jag gör om Hannibal. För han är pariser och du kan alltid mer om liksom förortskillar från Paris än vad jag gör. Men jag får ju känslan av att hans tunisiska föräldrar, de måste ha haft ett jävla varumärkestänk tidigt. För dels att de döper grabben till Hannibal. Och därefter så var det i alla fall länge så att allt följde ju ett väldigt tydligt spår för att den här killen skulle bli global superstjärna, globalt varumärke.
Du menar att det namnet är det? Alltså det är lite sådär, jag brukar inte återvända till Johnny Cash, A Boy Named Sue. Du är bekant med den?
Ja, bara till liksom ramarna, men ge mig mer.
Ja, men det är ju för att han döper sitt barn till Sue, A Boy Named Sue, för att han åker väl själv in i fängelse, tror jag, farsan. Så han inser att han är tvungen att ge sin grabb ett namn som lär honom att slåss tidigt, så han döper honom till Sue.
För att det ska liksom toughen him up.
Toughen him up.
Hade ju annars varit... Ja, alltså det är såklart besläktat på ett sätt, men det hade ju varit ännu mer besläktat ifall det han såg framför sig var en karriär som skivartist. Liksom.
Ja, ja.
Och just att det androgyna där skulle ge någon form av Bowie-lyft tidigt i karriären.
Stardust.
Ja, men exakt. Nej, men det vet jag ju inte, just ifall det var bara någon form av patriotisk historisk stolthet som ledde till att killen döptes till Hannibal, eller om det just fanns den där paketeringsidén redan från dag minus ett. För alltså i europeisk fotboll, det är väl bara Xavi Simons som jag känner är någon typ av tydlig parallellberättelse.
Som är knuten till en miljö med namnet på det sättet.
Som är knuten till en miljö med namnet som liksom rent visuellt har känt som ett varumärke från 10 år och framåt. Xavi Simons med sitt hår, Hannibal med sitt hår, och för den delen med liksom de olika karriärsvägvalen som de gjorde längs stigen. Xavi Simons i La Masia och Hannibal, ja men först Claire Fontaine, sen Monaco. Och liksom Monaco, de krängde väl honom för typ 5 miljoner euro till Man United när han var 16. Så det var ju verkligen att här ska det bli global superstjärna. Och som sagt, paketeringen var ju redan klar. Och sen är väl det som är numera det intressanta med Hannibal, att han har tvingats försöka gå från att vara den förutbestämda till att behöva kriga för varenda jävla centimeter karriär. Tydligt då skulle gjort att du var i Man United alldeles nyss. Och nu är det i Burnley.
Ner i La Gavetta, som man säger i Italien. Ja. För varvet helt enkelt.
Militärtjänstgöring som vi brukade säga i Sverige. Och han har ju ändå landat bättre i det än vad man hade kunnat befara.
Han var okej i Burnley år, eller?
Han var bra i Burnley. I alla fall om du jämför honom med andra Burnley-spelare. Skulle inte förvåna mig om han blev så här säsongens spelare eller någonting. Och jag tror att alltså, han drog på sig en massa kort. Och ifall man då tänker att det är för att han ska försöka spela tufft på ett sätt som han inte riktigt klarar av, det vet jag inte. Men i någon form av Burnley-kontext skulle jag säga att det blir en 4+-säsong utifrån premisser som i grunden inte är hans. Och det får man ju säga, det imponerar en del. Och det ger ju känslan av att Hannibal håller väl på att få ihop grejerna till slut. Och det har inte varit självklart. För det är ju tufft att vara liksom redan uppskickad till månen. Mm. Och sen fatta, nej men vad fan, det är inte månen jag är på. Det är liksom Galdhöpiggen. Och sen behöva liksom förhålla sig till det. Orientera sig, svälja stolthet och ändå fortsätta framåt. Så jag är imponerad. Jag är väl liksom oroväckande imponerad av Hannibal. Det är väl känslan som jag har när jag pratar honom. Så vet jag inte om det var honom du tänkte prata om. Och i så fall vilken din ingång till det hela var.
Ja, men det är ett spännande pokerparti man har där. Jag ska också säga att Victor Nilsson-Lindelöf fick ju också tunisiska frågor om Hannibal.
Okay.
Efter deras tid ihop i United och sådär.
Just det, de var där samtidigt. Ja, fast
han
inte
hade
så
inte mycket,
mycket
att säga sådär, om honom. Han var mest artighetsvar där.
Bra kille, bra spelare.
Jag har hört det förut.
Ja.
Nej, men jag tänkte att du skulle gå Hannibal-vägen. Alltså försökte jag smala in istället. Ta bakvägen in.
Ja, men det finns ju fler frankofona killar i det här tunisiska laget.
Så att säga finns det ganska många sådana.
Och får du välja fritt så tar du ju alltid någon med franska som första språk, det vet jag.
Ja, men det är väl rimligt. Jag är inte som Henrik Brandao Jönsson. Du noterar att han idag ställer frågor på portugisiska till Victor Nilsson-Lindelöf.
Jag noterade det och jag hörde även hur han motiverade det. Jag tänkte, fan, det är Brandao ändå. Alltså.
Mycket stor glädje.
Träffade ju Brandao i pressrummet på Azteca inför premiären. Tror det var liksom en lågmäld hälsning?
Icke som icke.
Det är ju vår gemensamma kamrat och gamla kollega Håkan Andreasson som jag drev podd med i många år. Han berättar gärna historien om när Brandao hälsade på uppe på Sportbladet på den tiden då vi alla jobbade där och faktiskt befann oss på redaktionen. Och det var inför VM 2014. Och Brandao skulle väl diskutera någon typ av samarbete. Skulle han kanske jobba för Sportbladet under VM. Och det här är då kanske sent januari. Så här grå jävla kallt regn över Vinterstockholm. Måndag morgon minns jag att det var. Gick in med en status som inte var dagen före VM-premiär. Pep kan jag ju säga. Sitter där och bara, fy fan, vad är det för ställe jag befinner mig på i livet egentligen? Och precis mitt i allt det gråa så dundrar Brandao in på redaktionen.
Solig som satan.
Jag har aldrig träffat honom i mitt liv. Och liksom 10 sekunder sedan så bär han ju typ omkring mig på redaktionen. Liksom. Det ska kindpussas, det ska liksom lyftas. Ja, det är fan, det är
ju... Det jämförs internt med att, eller man säger att det kan bara jämföras med de här bilderna när Tobias Linderoth anlände Galatasaray i Istanbul.
Ja, det är faktiskt inte en obefogad jämförelse. Det var rätt mycket den vibben. Och jag var definitivt en person med Linderots liksom ansträngda ansiktsuttryck. Och Brandao var 18 000 turkar kanaliserade i en Malmö-brasilianare. Det är one of a kind. Där jävlar mig.
Jag tänkte prata om Ayari.
Det tänkte du. Ja, men där kan jag nog bidra lite grann. Men you go.
Ja, men Tunisien, Sverige, och det finns ju faktiskt då två stycken Ayari. En på planen, en sannolikt på bänken. Och jag fastnade för honom som är på bänken då. För att Khalid Ayari är både väldigt, väldigt speciell och väldigt, väldigt typisk för den här tunisiska generationen. Lamouchi har ju generationsväxlat en smula. Och för tunisiska spelare överhuvudtaget. Han är då inte från Paris. Han är inte från Frankrike, från franska akademin. Utan han är en
Tunisisk tunisier.
Stad tunisien. Uppvuxen och fostrad där.
Har väl lite plantskolerykte. Tredje klubben i Tunis. Det är ju inte Esperance. Det är inte Club Afrikan. Men de här stad tunisierna är väl just, ja, nej, de är inte BP, där de verkligen inte. Nej, de är lite plantskoliga.
Det är väl problemet med att de har inget BP i Tunisien, att de tycker ju att de måste ta det steget. Om vi pratar om i Sverige, vi måste börja ställa spelare för, vad var det, den här 500 miljardprojektet, 500 miljardprojektet. De har varit dåliga på att kunna ta betalt. Ofta så går de här spelarna då till Frankrike och de går dit och de går väldigt billigt och de går inte till de stora klubbarna. Man lyfte ut att Hannibal hamnade i Manchester United. Han kom ju inte från Tunisien.
Nej,
på det sättet.
Alltså han blev ju fotbollstunisier när vägen till de franska landslagen stängdes. När han var supertonåringen så var han ju fransk, även om han hette som han hette.
Exakt så. Däremot, Khalid Ayari, 21 år gammal, värvades från Stade Tunisien till, han var provspelare i Paris Saint-Germain, och plockades in där, fick först då ett någon sorts provspel som och plockades in i U21-laget. Har nu fått ett A-kontrakt också. Och de tror på honom. De pratar om honom som en...
Just det, det är den här liksom dribblen ute på kanten. När du först började prata om Khalid Ayari kunde ens placera honom. Men nu vet jag att det är just den här PSG-killen som de investerar otroliga förhoppningar i.
Ja, en inverterad. Han spelar högerytter men har vänsterfoten. Och kan skära in, kan dribbla på ett sätt som både är väldigt, väldigt sällsynt. Men som också är väldigt typiskt för just den magrebinska fotbollen, alltså den nordafrikanska fotbollen.
Magrebinska fotbollen.
Ja, det är så vi säger.
Ja, ja, det är klart.
Och han såldes då till Paris och han säljs inte för 300 miljoner som en annan Sadok Johanna. Han säljs alltså för strax söder om 20 miljoner kronor. Och ses då som liksom den kanske största talang som Tunisien har.
Excuse me. Onamas.
Och det som då... Ja, det är det typiska med honom helt enkelt då. Han har alltså inte gjort, tror jag, en enda professionell seniormatch, om man inte räknar Tunisien som det.
Det får man väl ändå göra.
Kanske. Han har inte gjort det i Frankrike i alla fall. Och ändå uttagit VM-truppen då. De tror oerhört mycket på honom. Han är typisk på det sättet. Han är också väldigt, väldigt icke-unik i det. Att om man tittar på, om man går igenom ungdomsrullorna i Paris Saint-Germain, så hittar du, finns en till Ayari, Adam Ayari.
Boda Ayari, är han där någonstans?
Vad sa du?
Boda Ayari.
Boda Ayari är inte där. Ja,
tråkigt att höra. Boda Ayari är en profil från Stockholmsfotbollen, för de som inte förstår referensen.
När man snabbt räknat, 5-6 stycken unga tunisier som finns i PSG:s akademi. Från 17 år upp till 21 år, upp till Khalid Ayaris 21 år. Och det är lite häftigt att alla de här, då är man en stor talang om man tar sig så långt. De flesta då, andra eller övriga, är ju födda i Paris. Men annan intressant sak är att samtliga de här är offensiva, tekniska mittfältare. Och det är så oerhört talande för dels för hur skolan i Paris ser ut. Ännu mer accentuerat nu med PSG under Luis Enrique. Att du ska ha problemlösande, tekniska, kvicka, gärna små killar som tolkar matcher på ett bra sätt. Men också hur fotbollen i Nordafrika ser ut ju.
Det blir extra intressant eftersom att Tunisien på landslagsnivå definitivt har en identitet och ett historiskt arv som handlar om kollektivt försvar snarare än om individuella dribblingar. Och det särskiljer ju dem lite grann från deras större grannar. Och det kommer väl också ur att de just har en massa större grannar. De har inte kunnat hävda sig med individuell talang, för där kommer allt i Algeriet och Marocko att äta upp dem. Och deras sätt att hävda sig har ju varit genom att inte släppa in ett enda mål på vägen fram till den här VM-turneringen till exempel. Och det är väl fortfarande det här landslagets identitet och kärna. Lamouchia verkligen kommit in, och det är också det går väl att tycka både det ena och det andra om då. Där de går till VM, släpper inte in ett enda mål. Sen är det höga förhoppningar in i afrikanska mästerskapen. De klarar gruppen. Och sen förlorar de en tight match mot Mali i slutspelet. Ut med förbundska, bort med Trabelsi, in med någon ny jävel. Det är tre mål till VM, det skiter väl vi. Ja, det kanske funkar, men det kanske inte. Det är ett helt rimligt beslut att skifta förbundskapten i det läget. Men ja, det blir ändå det där att det lag vi kommer se imorgon, det lag som ställs mot Sverige, de har ju låga block och defensiv, kompakt, liksom svårtuggad, svårforcerad kärna som sitt definierande drag. Men ändå har vi ju alltid de här liksom dribblersarna som bär på någon typ av större lyfte än de hårdkokta bollsamlarna. Och det är, vad sa du, den magrebianska fotbollens arv. Ja, jo, men där finns det ju något.
Har du förresten noterat reaktionerna som du var och träffade pappa Ayari, alltså inte Khalids pappa utan Taha och Yassins pappa?
Assos, en artist alltså.
Har du fått reaktionerna på plats och ställe i Tunisien efter det han sa till dig?
Ja, så jag har ju noterat att det stormar och skummar en del i vissa kommentarsfält. Och det har väl intensifierats. Assos Ayari, han har ju berättat att så har det egentligen varit ända sedan Yassin valde Sverige framför Tunisien. Han gjorde verkligen ett aktivt val. Han var erbjuden Tunisien tidigt. Han valde bort Tunisien. Och det är klart, sånt sårar en stolt nation. Men den upprördheten verkar väl ha accelererat ytterligare några varv. Och det är ju synd, eftersom att ifall du lyssnar på vad Sosa Jari faktiskt säger och ifall du tar in vad han faktiskt tycker och tänker och inte bara går på en förvanskad Google Translate-översättning, så
han
finns
pratar
det ju
om sin kärlek till Tunisien som är enorm.
Exakt,
och vad han hade velat.
Exakt. Nej, alltså, grejen är ju verkligen det att hade Assos varit den typen av pappa som faktiskt bestämde över sina söners karriärer, då hade de spelat för Tunisien. Mm. Men han är den typen av pappa som accepterar att själv kanske han känner en sak, men hans söner har levt ett annat liv på en annan plats och känner därför andra saker. Ja, men då ska de bestämma, för det är deras liv. Och det är inte direkt en orimlig hållning. Så det är ju trist att det har genererat sån ilska, för det är obefogat. Och jag behöver inte vara orolig för Sosa Jari, för tro mig, det är en överlevare och det är en levnadskonstnär. Och någon gång borde det skrivas en bok om honom, en bok om bröderna Jaris mamma, en tredje bok om bröderna Jari, och sen hittar vi säkert någon uppföljare därtill. Men det är en otrolig släktsaga som de tillsammans har komponerat ihop, och Sosa Jari, han överlever.
Det var väl det. Det var denna Jari jag hade att prata om. Och då har vi tuggat oss igenom spelare och stämning och allt.
Ja, nu har vi ingen riktig liksom, klocka som tickar så att jag kan se den. Men känns det att snabbpunkten har väl kanske inte blivit kortare den här kvällen än tidigare.
Det är så vi rullar. Men över till det att driva någon slags tema för kvällen.
Ja.
Är du trygg med det?
Ja, men det är jag faktiskt. Alltid trygg med det mesta. Jag lär mig av vad Sosa Jari, tänker jag. Och tar det som det kommer. Men så här är temat uppbyggt, och det är ganska snabbt, det är ganska enkelt att snabbt fatta poängen, men vi gör ändå en genomgång. Senast vi spelade en VM-match, då var både du och jag i den ryska rymdstaden Samara, långt borta i rent rumslig bemärkelse, känns som att det är ganska långt borta i tid också, men det finns någonting åskådliggörande i att titta på var morgondagens svenska startelva befann sig i karriären när den matchen spelades. Senast Sverige spelade en VM-match, för ja, det finns så att säga ett mönster här. Och vi kan väl göra en typ av snabbspolning och bara stanna till på några olika ställen. Men Kristoffer Nordfeldt kommer ju stå i mål imorgon. Han var ju faktiskt i Samara han också och är unik på det sättet. Men vad har du för bild av vart han befann sig i karriären den sommaren?
Det är 8 år sedan. Ja, är han mellan klubbar någonstans? Eller kan han vara i Swansea? Någonstans mellan Swansea och Turkiet?
Ja, men han är i Swansea och ska ju snart hamna i Turkiet, för att i Swansea kan han inte vara kvar. Mm. Vad fan, han har fått spela prick 0 ligamatcher under den föregående säsongen. Så han är inte på sin allra bästa plats. Backlinjen, Gustav Lagerbjälke, var såklart ung. Men han var precis på väg in i seniorfotbollen.
Bort från AIK till kanske typ Stocksund eller något sånt där.
Jo, vart fan var det? Jag tror han flyttade till Sollentuna. Ganska säker på det. Och ska alltså under resten av 2018 spela division 1-fotboll. Tredje divisionsfotboll. Och det var inte så att han fick göra det i särskilt hög utsträckning. Han fick en enstaka strömmatch. Ansåg inte riktigt vara redo för tredje divisionsfotboll. Innanför honom, Isak Hien. Vart var Hien i det här skedet?
Vasalund division 2.
Exakt så. Vasalund division 2. Det som ju utläste fjärde divisionen i Sverige. Ja, Viktor Lindelöf, han var ju också i Samara.
Var senior, debuterade Isak Hien förresten?
Ja, så han var ju en del av liksom AIKs ungdomskullar, men jag hade trott att det var Vasalund, men eftersom att du ställer
frågan. En fälla som slår igen.
Ja.
Andrea Doria.
Jaha, den klubben som var så lätt att ogilla. Ja, den hade du med att göra. Var det så? Alltså, vilken division var det?
Division 4.
Jaha, sjätte divisionen.
Samarbete med FC Djursholm. Mm-hmm. En sammanslagning som man kan säga väldigt mycket om, men Det man främst kan säga är att två stycken svenska landslagsmän seniordebuterade där. Leopold Wahlstedt och Isak Hien.
Vart är Leopold Wahlstedt nu för tiden?
I Norge någonstans, antar jag. Ja, det slår runt, snackar runt.
Kan han kanske hamna i Danmark efter Norge?
Mycket möjligt.
Ja, nej, här ska vi nog inte fastna. Vi ska inte heller fastna vid Victor Lindelöf, för han var ju ändå på en upphöjd plats i karriären, men det var inte så att han hade startat varje match för Man United, utan hade vi gjort ett dussin liga starta kanske under den föregående Premier League-säsongen. Och där har vi backlinjen. Höger wingback, den är bra.
Vi snackar Bernhardsson som då är alltså i... måste tänka eftersom blandar ihop honom och Gullerud, men alltså, han är i Onsdala.
Nej, det är han inte. Jag vet fan om han någonsin har spelat Lindome för Onsala. Nej, inte där heller. Och jag ska inte börja toppa mig om olika liksom förstäder till Göteborg.
Jonsered?
Ja, där har han varit. Ja. Men just när Sverige spelar VM kvart mot England så representerar han Sävedalen.
Ja, ja.
Klassiska Sävedalen i division 2, fjärde divisionen. Men parallellt med det måste ju grabben ha ett jobb, såklart. Mm. Så han jobbar ju på någon jävla liksom tung svarvarindustri utanför Mölndal.
Det har du inte gjort.
Ja, det har jag fan inte gjort. Men...
vet du att jag har jobbat en vecka med att skära industrifilter?
Ja, det var ju lampor. Det lampor du är bra för.
Ja, det var väl prao i årskurs 7 eller något.
Ja, det var ju alltså, vi hade ju inget annat än tung industri och gruva där jag växte upp. Så varje gång man var på någon typ av prao eller studiebesök på en arbetsplats så blev man ju traumatiserad. Alltså så oerhört mycket av mitt liv har handlat om att okej, nu har jag sett hur det ser ut där. Jag kan inte hamna där. Det är helt omöjligt. Jag måste på något jävla sätt bort. Och så hade jag känt om jag hälsade på Bernhardsson på, hette det Mekia kanske? Något i den stilen.
Bra.
Han svarvade och fräste mellan klockan 7 och klockan 16. Klockan 16 stämplade han ut, köpte en banan och en yoghurt på vägen till träningen med Sävedalen i fjärde divisionen. Och där befann sig han i karriären. En kille som heter Ajari.
Kom Bebben från Sävedalen?
Ja, Bebben och Kristoffer Petersson. Ja, det är väl Sävedalens stora på lite olika nivåer. Yasin Ajari, stor på en nivå, ganska liten på en annan. Han var ju 14 när den här matchen spelades. Och du har väl pratat med honom om det. Att det var inte så att folk nödvändigtvis stod och gjorde vågen. För han var inte bara ung, han var liten också.
Och det är en tid när AIK, kanske i synnerhet, men de stora klubbarna i Stockholm, i Göteborg, kanske i allmänhet, var dåliga på att se ung och liten talang. Det var inte den tiden riktigt.
Det var liksom future team i sin absoluta linda på något sätt. Men sen då Jesper Karlström bredvid honom, och han spelade ju faktiskt allsvensk fotboll med Djurgården.
Och spelade på allsvensk fotboll?
Han spelade på allsvensk fotboll, och det här sommar 2018, precis när han enligt egen utsag och verkligen slår i botten. Mer än 1 miljon i skulder. Ett spelande som har dragit iväg helt bortom kontroll. En tillvaro där han inte sover på nätterna. Kommer till träningarna oförberedd och obalanserad. Liksom sparkar på allt som rör sig, men sparkar inte på bollarna som rör sig. Helt ur fas med både liv och karriär. Och på väg bort från Djurgården. Kontraktet skulle väl gå ut. Och han var helt inställd på att lämna och trodde definitivt att det skulle bli ett eller två steg neråt i karriären. Kanske någon allsvensk bottenklubb eller superettan. Så ja, hans kurva pekade inte heller spikrakt uppåt. Och sen
Benjamin Nygren? Eller vänster,
ja,
vänster.
Nej, vi kan ta Nygren ifall vi ska inkludera honom i mittfältet. Jo, men han var väl på vägen då, men han hade inte riktigt hunnit fram. Han hade väl flyttats upp i Blåvitts A-trupp.
Men, var 17 när han slog igenom, eller?
Ja, något sånt. Mm. Och här har han inte slagit igenom. Han väntar ju på genombrott. Han debuterar för Blåvitts A-lag sett till riktiga tävlingsmatcher i någon cupmatch mot, är det kanske IK Tord månaden efter?
Jönköping stolthet.
Ja, men exakt. Och ja, inte framme och färdig, men absolut på väg. vänster wingback, Gabriel Gudmundsson, han har etablerat sig i HBK, men det är ju superettan, det är ju andra divisionen. Och så tänker man att sen, nej, men sen är det i alla fall superstjärnorna på topp kvar. Var tror Viktor Gyökeres befinner sig?
Han måste jag tänka efter, det är alltså 8 år sedan, det är mycket ändå. Det är alltså inte att han är i Pauli. Har han kommit till... Är det fortfarande BP? Kan det vara det?
Nej, han har hunnit flytta till Brighton. Ja. Men där
blir, inget.
Blir det ju ingenting. Han spelar ingen seniorfotboll för Brighton. Utan han kämpar ju på deras U23-lag. I det som är liksom reservseriens andra division. Och det är all fotboll han spelar under våren 2018. Och så ska det ju förbli sen på andra sidan sommaren, på andra sidan VM också. Och det var absolut inte givet och förutbestämt att Viktor Gyökeres skulle bli Viktor Gyökeres på den här tiden. Han skulle ju tvingas ner och, som han själv säger, spela vänsterback i St. Pauli och så vidare. Och sen då, ja men sist och rimligtvis först i alla tänkbara köer, Alexander Isak, som är den enda med en viss reservation för Benjamin Nygren som verkligen var ämnad på ett självklart sätt för att bli något riktigt stort och spela i den här typen av matcher. Men i den mån han har någon riktigt svacka och liksom nedgång i sin karriär, så är ju även den vid just den här tiden. Han har varit 1,5 år i Dortmund. Man har väl fått starta, är det en eller kanske 2 Bundesliga-matcher. Han kommer gå in i ett halvår där han inte får spela en Bundesliga-minut och tvingas ju därefter iväg på lån till Holland och Willem Zwe. Gracias. För att det helt enkelt inte hade blivit som det var tänkt i Dortmund. Och liksom där har du elvan. Och sen är det klart att både du och jag vet ju att vi kan addera, men liksom Herman Johansson som krigar på frusna konstgräsplaner uppe i Norrland och med friska viljor, som jobbar som elevassistent vid sidan för att, ja, det är klart att grabben måste ha ett jobb.
Det är det speciella med det här, just den här uppdragande landslaget också, att det är ganska jävla många som inte har spelat ungdomslandskamper.
Ja, ja. Ja, men det är det som någonstans blir poängen jag är på väg att landa i. Och sen ska vi ju såklart ta med Taha Ali innan vi hinner dit, för herrejävlar, han spelar ju också fjärde divisionsfotboll. Och det är ändå ett ganska stort steg. Han har just tagit klivet upp och har inte fått fäste. Han är ju inte ordinarie i fjärde divisionen. Och han har den här grejen att efter träningarna så drar han ju ibland iväg i väktaruniform för han ska hålla ordning på Stockholms tunnelbana och Stockholms pendeltåg. Och här är vi nu. Men precis det som du är inne och nafsar på är ju någonstans poängen med den här redogörelsen. Att det här är inte ett gäng Hannibals. Det här är inte predestinados. Det är förvisso Lukas Bergvall på bänken. Men som helhet, sett till både trupp och startelva, det här är ju spelare som vi inte trodde var ämnade för de här höjderna.
Det är det som är här scenerna. När jag har följt de här dagarna här. På distans till början för min del, men också idag då. Det har ju vittnats om att Lukas Bergvall var så oerhört surmulen här nu igår eller förrgår. När han då, alla är ju tolkna att han vet om nu att han inte kommer starta matchen. Och han har inte tagit särskilt väl då, utan att det har varit en smäll för honom. Just att han är ju en kungason. Den gudegivne prinsen.
Ja, från det att han var 7 år gammal är det helt självklart att han ska spela VM innan tonåren knappt har
beslut. Ja, eller spela i Djurgården, eller spela från start i BP, eller komma till Tottenham och etablera sig på en sekund där. Det har alltid varit självklart med framgång. Och han är ju, som du säger, ganska ensam om det i det här laget.
Det är också speciellt det här med att, för det görs ju en poäng av att det är väldigt lite mästerskapsrutin i den här truppen. Jo, men det är det ju. Och det blir på något sätt också en naturlig följd av att vi bara spelar ett mästerskap sedan 2018. Men brist på erfarenhet är ju inte detsamma som ungdom. Mm. För det är ju också jätteslående här att det är ju bara Taha Ayari. Yassin Ayari. Det är bara Yassin Ayari och då lite på skarven Benjamin Nygren och kanske Gustav Lagerbielke som inte har etablerat som seniorspelare. Alla andra är ju etablerade seniorspelare för 8 år sedan. Det är inte det att de är unga. Mm. Alltså kollar du på det lag som ska spela imorgon, det lag som spelade mot Polen i playoff, då är medelålder 28. Det är ju ett gammalt lag, men ändå då ett oerfaret lag, för att de kommer från en annan del av fotbollsvärlden. Och det tycker jag verkligen är så genomgående att man kan prata om det generellt. Just att det här är ett lag som på ett sätt inte borde vara här, för de har inte ämnade för.
Jag tycker att det är jätteintressant, för att också i terminologin där, när det är ett oerfaret lag i bemärkelsen, är de har spelat VM-match, de har spelat EM-match, de har spelat speciellt många landskamper eller gjort det ihop. Men det är också ett lag orikt på erfarenhet.
För de har stått på Stockholms tunnelbana i väktaruniform.
Exakt så. För de har spelat Friska Viljor. Mm. För att man har en tränare som för 8 år sedan, ja, då hade han ju precis...
Ja, då var han stor. Steg.
Då men var han för kanske större än någonsin. Ja. Men precis för 10 år sedan, 11 år sedan, 12 år sedan, så var han också djupt ner i de norrländska skogen och var ingen person alls. Den sortens erfarenhet är rätt hanterade kan ju också... var oerhört, en oerhört styrka för fotbollslag.
Kan vara, men behöver inte nödvändigtvis vara det. För vi vill ju att vi ska vara det. Och tycker att så borde det väl alltid vara. Men det är ju definitivt så att ifall det verkligen står och väger i en VM-match mot Tunisien i Monterrey, då känner jag ju att jag gärna tar in lite Lukas Bergvall-psyke och yes, kanske slipper lite yes, Herman Johansson-psyke. Eftersom att Herman Johansson ligger mycket närmare än själv. Ja. Liksom skicka in oss och spela VM. Alltså, hade inte, benen hade inte burit. Hade ju kollapsat helt. Och det är klart att det finns en risk att ifall man är medveten om att här trodde jag aldrig att jag skulle hamna. Mm. Här kanske jag egentligen inte tycker att jag hör hemma. Är det då så jävla givet att man lyckas göra sig själv rättvisa i det enskilda fallet eller i det kollektiva fallet? Det finns ju såklart också något att hämta i att undantagen i min uppräkning, de här som lyckades etablera sig tidigt eller som hade något mer självklart i sin karriärskurva, de är man ju inte orolig för mentalt. Yasin Ayari är inte alls orolig för mentalt. Benjamin Nygren är inte orolig för mentalt. Lukas Bergvall sist av dem alla. Men det jag kan känna en viss oro kring många av de här andra killarna som har gått den långa vägen. Men jag tror ju också att det går att hitta någonting i det faktum att det är Graham Potter som leder dem. Och hela grejen med Östersund, ja, den går att klä i en kultursatsning för att det är medialt tacksamt rent paketeringsmässigt. Men det handlade ju väldigt mycket om att ge människor en andra chans.
Goods.
Ja, andra chansen spelare. De som hade det inom sig, men av olika anledningar inte riktigt hade lyckats få fram det och få ut det. Det var Östersunds FK och Graham Potter otroligt skickliga på att kanalisera. Och den förmågan, den kommer ju någonstans ifrån. Och den handlar väl i grunden om empati, lika mycket som något annat. Och den förmågan försvinner nog inte heller, oavsett om det har gått 8 år och Jämtkraft Arena byts ut mot Monterrey. Det finns nog där. Och det gör ju så att man vill tro att det ska funka, att det ska kunna gynna oss.
Mm. Nej, jag tycker att det är väl, jävligt väl fångat. Och jag tror också att apropå prat om erfarenhet, så Graham Potter och någon har ju visat det. Vad är erfarenhet? Vad är lärande? För han, jag upplever att han har lärt sig minst lika mycket av tränarna, förebilderna, erfarenheterna som han inte tyckte om.
Mm.
Som drabbade honom så hårt, för att så här kan man inte styra ett fotbollslag.
Kan inte stå och skrika bara exakt, för att skrikandets skull, som folk gjorde i England på 90-talet.
Ja. Jag tror att han har lärt sig minst lika mycket av Lou McCarrie som han har lärt sig av Graeme Jones, eller vad man nu vill. Liksom. Att han har tagit in det. Jag hoppas att, eller jag tror att han spelade på, väldigt mycket på samma sätt. Att lärdomen från Division 2, eller Division 3, eller Division 4, eller utlåningen, eller bänkningen, eller för Viktor Gyökeres att sitta stilla och ensam och spela tv-spel under covid och inte vara någon. Att det kan ha varit minst lika viktigt som att göra 40 mål per säsong i Sporting.
Och det kan ju också finnas någonting i liksom luckorna i akademiseringen. För det är ju såklart en berättelse om dagens svenska elit- och landslagsfotboll. Alla kommer från Stockholm, alla spelar i BP. Och det är ju både sant och osant. Det är ju absolut en helt giltig förflyttning. öppning och en förklaring till väldigt mycket. Men det finns luckor i systemet, det finns glitchar i matrixen. Och när man lyfter blicken och kollar på vad vi faktiskt har framför oss, så konstaterar att fan, de luckorna finns ju mer eller mindre överallt här. För det är helvete vad det är håligheter. Och jag har många varit i BP, men Viktor Gyökeres kommer ju dit lite på nåder och är ingen superstar där, utan är ju i högre utsträckning en produkt av andra miljöer. Men så kommer det nog förbli. Och jag tror kanske att det här är lite extremt. Det är definitivt inte så här det ser ut om du kollar på andra västeuropeiska VM-lag. Definitivt inte. Och det kommer nog inte vara så framöver. Men jag tilltalas ju ändå av tanken att fan, när det blir en paus mellan VM-matcherna eller när det har gått några dagar efter att vi åkt ut turneringen, gå ner och kolla på division 2-fotboll, gå ner och titta på vår fjärde division. För är det 8 år, då har vi en handfull spelare därifrån som spelar VM för oss den gången i Saudiarabien.
Låt oss hoppas det, kanske inte det med Saudi, men låt oss hoppas att det blir så. Och vi rundar av, vi säger väl hejdå härifrån och konstaterar att när vi säger det här så är det ungefär ett dygn kvar tills det är en halvtimme kvar av Sveriges VM-premiär 2026.
Och då skickar vi in Herman Johanssons friska viljor, mentalitet.
Och, tar
och så löser vi hela grejen.
Lätt som en jäkla plätt, så får Hannibalans elefanter marschera hemåt igen. Vi tackar för oss så långt, va?
Tackar för oss och hörs på andra sidan.
Kvartemok.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.